Välkommen till podden Från arbetsrum till segladröm med Jörgen
och Marie Kandevik. En podd om hur vi lämnade ekorrhjulet och lever vår dröm.
Hej och välkomna till avsnitt 13. Vi är faktiskt uppe i 13 avsnitt nu. Det rullar på detta.
Ja, det är
kul. Just nu sitter vi i våran båt. Det är soligt utanför men lite kallare har det blivit. Vi har haft ett par riktigt goda dagar innan och lite blåst nu så att det har knarrat i våran sovkabin. Så det är lite halvtaskig sömn sådär. Men idag lyser solen, men det är nog inte mer än 12-13 grader ute kanske.
Något sånt.
Men det är ju plus.
Ja, är man i lä så blir det ju jätteskönt.
Ja. Och nu ska vi ju tuffa vidare genom Frankrike då. Och vi har ett mål att, liksom vi hade med hela resan, egentligen komma ut i Medelhavet idag.
Mm.
Det är coolt.
Det är coolt.
Mm.
Men först så ska vi igenom den här riktiga flaskhalsen som vi har varit oroliga för ända sedan vi började planera det här, nämligen Champagne-Bourgogne-kanalen.
Mm, mellan Champagne och Bourgogne-området rinner den då.
Den är ju ungefär 25 mil lång. Och vi har räknat ihop, vi har faktiskt räknat hur många slussar det är. Och det är, först är det 71 slussar uppåt. Sen är det en tunnel som är nästan 5 kilometer lång.
Mm.
Och sen är det 43 slussar neråt.
Så var det. Och den börjar ju då i Vitry-le-François.
Mm.
En stad som jag hade skrivit in många gånger i VNFs sån här ruttplaneringsverktyg för att se hur man ska kunna ta sig därifrån och ner mot de större floderna då.
Ja.
Rhône och Saône eller vad de heter.
För i den här kanalen då, där här har vi ju problem med beväxning i första hand när vi har detta framför oss. Vi, alltså egentligen inga problem med vattennivåerna. För att vatten fanns det, men det växte ju något så
in i algernas förlovade kopiöst hemland på något sätt.
Ja.
Ja, och det är, när vi säger alger så är det ju liksom inte lite grön beläggning, utan det är ju om man tänker sig stora trädrötter som man har när man går ut och går i skogen, tjockleksmässigt, fast ja, de är mjuka och håriga skulle jag kalla det, men det kanske man inte kan kalla det.
Nej, men jag skulle säga att alltså man ser dem i vattnet uppifrån så har de kanske en diameter på 5 cm ungefär. Och så alltså som jättelånga svansar som är ungefär 5 cm diameter när de liksom flyter. Om man drar upp en sån så blir det ju som ett strå med massa hår på. Men, men jättelånga, alltså meterlånga, flera meter långa och tätt.
Som växer. Stora buskar liksom, som växer under vattnet. Och det är lite roligt när Marie säger att det var inga problem med vattendjupet. Det var väl kanske 1,80 och vi har 1,75
djup. Ja, jo.
Och när vi gick in i början av kanalerna så tyckte man det var läskigt att komma under 3 meter.
Ja, ja.
Och djupmätaren tror jag aldrig stod på mer än 1,50 eller något nästan i den här kanalen. För att den känner ju då de här algerna och det här skräpet i vattnet.
Ja. Och det var ju många gånger som vi var långt under 1 meter, eller 1,50. Alltså 1 meter tror jag vi var nere på, alltså långa perioder. Bara
på,
för att
på mätan då alltså,
på mätan, ja.
Inte i verkligheten för då hade vi inte kommit fram.
Nej, men
men vi grävde oss verkligen fram emellanåt.
Ja, de här svansarna liksom slingrade sig runt kölen hela tiden. Så att det, och det är ju det som det här ekolodet känner av.
Mm.
Så det var verkligen läskigt. Men vi kom ju igenom. Men innan, när vi gav oss in i det här då var vi ju ganska nervösa. För vad vi hade ingen aning om vad vi hade framför oss. Och vi hade läst en del på sociala medier om att det växer fort och mycket. Så att nu får ni allt skynda på lite grann om ni ska hinna igenom den här sträckan innan det är ett tokstopp.
Ja, och den här kanalen löper ju I princip kan man säga parallellt med den här Canal de Vaux som är den vanligaste att ta innan den blev alldeles för grund och igenväxt och sådär, som var stängd nu då. Men denna är lite mer västerut, lite mer åt Paris hållet till.
Men vi klarade det och vi gjorde det på 8 dagar.
Mm.
Och som sagt över 100 slussar, 25 mil. Och men vi maxade slussantalet. Alltså den bästa dagen som vi hade, vi gjorde flest slussar. Det gjorde vi 22 slussar på en dag.
Om det nu var den bästa dagen, men det var det är ju då vi gjorde mest. Det var ju många intensiva och långa dagar. Men det började ju som sagt i Vitry-le-François där vi körde in i första slussen. Slussade upp tror jag va?
Men det är ju 71
ja,
upp då.
Ja, det är uppåt först ja. Och sen så stod vi där och slussen öppnade sig inte. Och då fick vi syn på, ja, vi ropade ju på VHF ändå först. Försökte hitta någon kanal där, det fanns ju ingen som funkade. Vi hittade något telefonnummer och ringde någon väldigt icke-engelsktalande fransman. Som knackigt, knackigt och länge, länge höll vi på att prata. Och vi förstod inte riktigt vad han ville vi skulle göra. Men till slut hittade vi ett skåp där det stod en instruktionstavla där det faktiskt stod även på engelska lite grann om hur man skulle göra för att få ut en ny fjärrkontroll då. För att man behövde då rapportera att man kom in i den här kanalen för att komma vidare ur den här slussen. Och där stod ju att man skulle göra si och så skulle det komma ut en fjärrkontroll i lådan till vänster. Det var bara att det fanns ingen låda till vänster. Så vi ringde igen och då visade det sig att då såg ju han oss i någon sorts kamera där. Och jag förstod inte så mycket vad han sa, han förstod inte så mycket av vad jag sa. Så till slut så sa vi, ja, vi behöver ha hit någon som hjälper oss. Och då kom det ju en glatt visslande, lite korpulent, rund herre med långt skägg. Som skulle mästra om att följ skylten här bara, sa han. Och så sa jag, ja men då kan du visa mig vad den här lådan är som står där då. Sa han då. Så, till slut så ringde han upp och sa vad våran båt hette och lite uppgifter och så lyckades han med hjälp från han på telefonen då själv få ut den där fjärrkontrollen till slut. Så det, ibland är det spännande ja. När man ska hitta fram.
Det blir många goda skratt att ta det där efteråt i alla fall.
Ja. Och sen köttades det på då som sagt med många slussar
ja.
Om dagen.
Det gjorde det. Och men vi skötte ju oss själva. Vi hade ju den här fjärrkontrollen. Och vi var ju väldigt ensamma i kanalen. Så att vi, jag vet 17 om vi hade sällskap av någon båt vid något tillfälle på den här sträckan.
Vi var ju lite jagade av våra danska vänner. De ville ju gärna komma ikapp oss.
Ja, fast de lyckades ju inte.
Paul och Inglise. Inte förrän långt senare.
Nej, det tog en vecka till eller två.
Men det var väl också så, Marie. Var det inte så att det var lite stängningsdagar och någon helgdag och sånt här som
så
gjorde att vi om vi inte skulle vara förbi sluss nummer X vid en viss datum så skulle vi få ligga still där i några dagar. För det kom lite förskjutet till varandra de här, så missar man den första så skulle man även missa den andra och den tredje för mig.
Ja, och jag undrar om inte de skulle göra några reparationer på någon etapp också så att de skulle stänga slussarna på någon etapp på grund av reparationer. Så att, visst var det så. Vi var jagade av olika saker.
Vi satte ju ribban väldigt högt där då för att hinna förbi de där.
Så då ställde vi klockan på morgonen för att vara liksom klara och köra när slussarna öppnar. Klockan 7 tror jag det var. Och så, så körde vi hela dagen ända tills slussarna stängde vid 6 eller 7 på kvällen. Och här hade vi ju det var ganska gamla slussar och de hakade ju upp sig emellanåt. Så vi hade ju en del incidenter här med de här slussarna.
Vi fastnade ju. Nästan lite kompis med någon sån här servicekille som mer eller mindre åkte med oss ett par slussar. För
vi ringde honom vid varenda sluss tror jag under någon period.
Det var ju såna här skåp som med en mottagare som den här fjärrkontrollen ska liksom skicka in sin signal till. Och när vi kom till någon sluss så låg ju de här skåpen på golvet och sladdarna var ju kopplade, eller på golvet, på marken rättare sagt. Så det var ju inte så stor chans att fjärrkontrollen skulle få kontakt där. Men då kom det ju en snäll ung kille som hjälpte oss att få igång det där ändå och sa då att nu är det, det här är några automatiska slussar. Och det fanns ju ingen information om det, utan det, helt plötsligt skulle man inte använda den här fjärrkontrollen, utan när man lämnade en sluss så förbereddes nästa automatiskt och de låg ju väldigt tätt.
Ja, de låg, man så, när man gick ur den ena slussen så såg man ju nästa sluss. Och då var det väl uträknat att man skulle ha typ 20 minuter på sig och ta sig från den första slussen till nummer två och vidare till nummer tre sen. Så att det var ju, det gick ju annars som på löpande band där. Men om då den första slussen eller den andra slussen strulade så att han fick komma och hjälpa oss där. Då fick han ju hjälpa oss på nummer tre och nummer fyra också. Ja. Så att, så var det, vi blev lite kompis med några stycken där som följde med oss.
Ja, så var det ju.
Sen var ju de här slussarna ganska tuffa också. Det var ganska mycket ström i dem. Och då hade vi ju brottats med många slussar innan vi kom till den här etappen. Och vi hade ju funderat lite grann på hur man skulle kunna göra, om man skulle kunna skapa något slags system med tamparna så att man kan göra det lättare för oss. För att det ska bli säkrare också om vi på något sätt kunde använda våra vinschar.
Och då hade jag ju någon minnesbild av att jag någonstans för länge sedan hade läst om att man kan sätta taljer då längst fram i fören. Ungefär där förseglet sitter fast normalt sett när man har segel eller mast uppe. Och alltså på så sätt få bak linan från fören bak till sittbrunnen. Och det började vi mecka med och hittade ju till slut en variant där vi satte en talja i fören och en i akten och så drog vi liksom tamparna upp runt stolparna och ner igen.
Och så förlängde vi en båtsake, vet jag, så att när vi körde in i slussen så stod du redo med aktetampen och trädde den över den första.
Jag kastade med en lång båtsak.
Ja, den var ju oftast 4-5 meter. Så det var precis att man nådde med en förlängd båtsak.
Jag står ju uppe på liksom sittbrunnskanten där på våran båt. Så är jag kanske med fötterna en dryg meter över vattenytan. Och så är jag ju 1,80. Så då är man ju nästan uppe på 3 meter. Och så
hade du lång en och en halv, 2 meter lång båtsak också. Ja.
Och medans båten då rör sig framåt så ska man få runt det där, den där linan runt en.
Jag försökte köra sakta sakta så att du skulle liksom hinna med och trä över den här tampen. Och så släppte, när den var på plats släppte du den och så drog jag in den där i akten. Stängde av propellen så vi inte fick tampen i propellen. Och så gled framåt och drog in aktetampen samtidigt som.
Som jag sprang fram och skulle ta förtampen.
Ja, precis. Men vi blev ganska duktiga på det där när vi hade gjort det. Vi hade ju ett par hundra slussar, i alla fall 120 kanske kvar.
Ja, vi insåg ju också ganska snart att det var inte så där logiskt att varje sluss var byggd på samma sätt. Utan ibland fanns det ju en stege som man, om man nu inte nådde då, kunde man klättra upp och lägga runt en tamp. Men ibland var den ju på höger sida, ibland var den på vänster sida, den där stegen. Ibland var de här rören, om man nu skulle behöva stoppa slussen då, de fanns ju även i de här slussarna, de satt ju ömsom på vänster ömsom på höger sida så det, och helst ville vi ju förbereda oss för att lägga till med en viss sida mot kanten på slussen då, för annars får man ju ha såna här långa linor på bägge sidor av båten då. Så det var, men som sagt, man får ju rutiner där med, vi gjorde ju ändå som sagt mer än 100 slussar på den här sträckan. Så man vänjer ju sig. Men det blev väldigt, väldigt mycket lättare med den här metoden.
Ja, det.
Då tog vinscharna kraften och vi hade lite arm- och benkraft kvar i kroppen när vi la till på kvällen.
Ja, och det kändes ju mycket säkrare alltså, att ha koll på båten via en vinsch och ett vinschhandtag. Vi hade varsitt vinschhandtag där då, som vi kunde balansera båten med. Och det var väldigt stor skillnad. Det blev bra när vi hittade det. In a land where they cut off your tongue if you say what you mean. In a land where they guard every step that you take. Ja, men ogräset var ju någonting vi fick vänja oss vid också då. Det blev ju på något sätt bara värre och värre ju längre in vi kom i den här kanalen. Vi fick ju städa vattenfiltret 2 gånger om dagen.
Ja, det var ju spännande på något sätt. Och det var ju någon gång till och med där vi fick massa vitrök ur avgasröret. Och det tyder ju på att motorn har lite dålig kylning.
Den började låta konstigt
först. Och den lät konstigt också. Ja. Det var lite raggabil över den på något sätt.
Vi fattar inte vad det var som hände först. Det tog ett par timmar innan vi begrep vad...
Ja, vi är ju inga motorexperter, någon av oss direkt, men vi försökte googla och söka efter vad vit rök kan bero på. Och då var ju kylningen och de grejerna då, så tittade vi också på, för det är ju så att avgasröret är ju samma rör som kylvattnet kommer ut i. Och kommer det inget vatten där så är det ju inte bra, om man säger så. Då kommer motorn bli varm.
Men det kom ju vatten, ja, men det kom inte tillräckligt. Nej.
Men vid något tillfälle så var det ju stopp då. I intaget mer eller mindre.
Ja, vi stannade och gjorde en ordentlig undersökning.
Ja, vi har ju en sån här liten GoPro-kamera som vi monterade på 2 hoptejpade båtshakar för att kunna filma lite ner under vattnet och se hur det såg ut. Och då är det som en slitsad plastgrej som vattnet går in i för att man inte ska få in massa skräp.
Som ett litet galler kan man säga, ja, kanske.
Och där i hade det fastnat en pinne, och på den pinnen så hade det fastnat massa alger eller gräs då. Så att det var ju ganska tätt.
Mm.
Och bada i de här kanalerna känns inte jättekul. Det är ju ganska äckligt vatten alltså. Jag vet inte vad det var för temperatur, men det var framförallt, känns det inte fräscht att hoppa i där. Så att med samma båtsakar så monterade vi på en sån här rotborste kan man väl säga.
Typ. Ja.
Som försökte känna mig fram vart jag skulle gnugga med den, och fick loss den här pinnen till slut.
För visst var det så där också att vi kunde inte gå in till kanten, för vi kom inte ända in, det var för grunt.
Mm.
Så vi körde in fören så långt det gick och klev av, ja, på fören.
Körde fast den i leran, där, ja, mer eller mindre.
Och så stod liksom på snedden in mot kanalsidan där.
Mm. Men det var nog gång nummer 2 tror jag, för den var ju också spännande. För då var det ju så att, som Marie sa, det satte ju igen sig fort det här filtret. Så i en sluss då, när vi hade fått ordning på det här med vinscharna, så kunde ju Marie sköta slussandet själv. Då sprang jag ner, vi slog av motorn och sprang ner och tänkte jag städa filtret då, medan vi är i slussen när vi ändå ligger still. Och satte tillbaks det, och så kör vi ur slussen, och så tycker vi att fasen, nu låter den så där konstigt igen och det ryker. Och då fick vi köra fast så. Och då låg jag ju på våran landgång och försökte gnugga med den där borsten för att få rent det där intaget. Och efter ett par försök där vi såg att det blir inte bättre, så sprang jag ner i motorrummet igen och upptäcker att jag har glömt att öppna ventilen som tar in vatten. Så det var ju inte så konstigt att den inte sög någon vatten.
Det var lite stressad där kanske.
När det gick lite fort,
när du gjorde det där i slussen.
Så det är väl inte den grejen man är mest stolt över, men det blev en rolig
stort roligt minne. Stort av det, bjud på den då tycker jag.
Ja, men sen kom vi ju till, precis efter en sluss, så kom vi till något som hette Saint-Désier.
En stad?
Det är en lite halvstor stad i alla fall, där det är, man låg långsida på en kaj och hade ett jättefräscht badhus tvärs över vattnet på andra sidan. Och sen så när vi satt där så började vi höra lite härlig gitarrmusik. Det var någon fransk trubadur på ett café, 100 meter bort kanske.
Torg där precis jämte, ja.
Och så kom det en snubbe där som började prata svenska med oss. Man blev helt, det blev helt kortslutning i huvudet.
Ja.
Va? Pratar du svenska? Det var en kille som hade flyttat ner, träffat sin fru i Frankrike och flyttat ner dit för 20 år sedan eller något sånt där. Och tyckte det var jättekul att se en svensk flagga på en båt.
Det var roligt.
Det var första svensken vi stötte på, tror jag.
Det var det nog faktiskt, ja. Mm.
Det var skoj.
Mm.
Ja, sen körde vi på som sagt i den här, alla de här uppåtslussarna.
Mm.
Tills vi kom till Langré. Var ju uppe på toppen egentligen då.
Den jättelånga tunneln.
Ja, och ja, Langré var ju sista byn innan tunneln, om man, innan summit level då. Där vi, jag vet att vi var uppe och handlade, gick upp för en jättelång backe för att handla lite grann och så. Och sen skulle vi in i den här längsta tunneln av de alla då som vi åkte.
Mm.
Som var nästan 5 kilometer spikrakt framåt, inga möten. Och den är ju så spikrak så man borde ju se utgången, men det är ju så långt bort så det gör man ju inte.
Den var så lång som man såg inte det, nej. Men då hade vi ju gjort lite tunnlar. Så då var vi var lite mer erfarna då och inte riktigt lika nervösa. Och då hade vi också insett att de här ljussignalerna som var på utsidan av tunneln.
Mm.
Just när det gäller tunnlar så där sköttes ju det faktiskt väldigt bra.
Ja, det funkade bra.
Men denna tunneln, kommer du ihåg det? Då var det ett väldigt fågelliv. Jag tror det var den långa tunneln. Där det var sånt jättehögt.
I inloppet, ja.
Och vi fattade först inte att det faktiskt var, det var ju en högtalare som
skulle skrämma bort fåglar för att inte flyga in i tunneln.
Jag vet inte om det var någon slags rovdjursfågelläte.
Var det någon örnskrik eller något sånt där?
Ja, för att skrämma bort småfåglar.
Ett jävla liv var det i alla
fall. Ja, det var riktigt obehagligt sådär att man skulle vilja hålla för öronen när man åkte in. Men vi trodde ju först att det var fåglar.
Mm, vi trodde ju att det bodde några fåglar där precis i början av tunneln.
Ja.
Men det var ett satans liv var det.
Ja, det var det.
Men det gick bra. Vi tog oss igenom den och sen var det ju då sen träffade vi en extremt trevlig slussvakt, en ung fransk kille som pratade jättebra engelska.
Med cowboyhatt,
ja. Ja, han var en riktig vilda västern kille.
Han bad om ursäkt för sina kollegor för att de inte kunde engelska.
Ja, faktiskt. Och så han var jättetrevlig att förklara hur det funkade då framöver nu. För nu skulle vi ju neråt då. Det är ju liksom, då känner man bara yes, nu har vi gjort de här drygt 70 uppåtslussarna. För det är mycket, mycket tyngre att slussa uppåt.
Mm.
Så nu hade vi 40 drygt neråt då. Och det är väldigt mycket enklare.
Ja, och vi visste att det är liksom, nu är vi på sluttampen. Nu är det neråt och sen är det flod bara.
Och vi kände att fasen, vi kanske kommer komma igenom det här.
Fast det blev tätare och tätare. Ja. Och emellanåt så kändes det ju som att vi körde omkring en gröt bara. Mm.
Jag vet, i början efter den här tunneln så var det ganska bra. För då vet jag skrev till våra danska vänner som ju var någon eller några dagar bakom oss egentligen att nu ser det mycket bättre ut efter den här tunneln. Och sen gick det väl ett par slussar så insåg jag att nej.
Gjorde det inte.
Då var det ju illa igen då.
Ja.
Så det gick väldigt mycket upp och ner och det var väldigt varierande hur de höll ordning på allt det här. För det här slämmet som ligger där, det ligger och flyter på ytan också väldigt mycket och gör att man ser ju inte riktigt vad man kör in i.
Nej, och framför och bakom vissa slussar, där hade de grävskopor som de använde emellanåt, inte varje dag kanske, men
Nej, det var ju ganska ovanligt. Oftast var det en glatt visslande fransos med en lång kratta.
Så han stod där med sin kratta och så krattade han upp lite grann och sen så fastnade ju det här klägget i själva slussdörrarna också.
Mm.
Så att emellanåt så fastnade ju slussarna för att det var så mycket skräp emellan.
Ja. Men sen kom vi fram till en skylt där det stod du lämnar nu Champagne Borgo.
Ja, men faktiskt.
Mm. Och då är det ju så att då kommer man ju ut i floderna.
Mm.
Då kommer
vi ut
Petit i... Petit Saint.
Saint.
Har vi nog kommit på att den heter. Vi har hela tiden sagt Seine, men Seine rinner ju från
Atlanten till Paris.
Till Paris då. Mm. Så Saint heter det tydligen. Petit Saint är den lilla Saint då. Och den rinner ut i Saint då.
I Rhône.
I Saint först.
Saint först och Rhône sen.
Ja. Och här i Saint så var ju första stället vi stannade på var Auxon.
Mm.
En jättefin brygga, 5 meter djupt eller något sånt där helt plötsligt. Och vi kände bara nu jäklar, nu är vi igenom det som hade kunnat stoppa oss.
Men det var verkligen eufori när vi körde ut ur Champagne Bourgogne. För det är verkligen som en korsning. Man kör ut som genom en port och så kör man in i i sån och plötsligt blir vattnet lite strömt och man liksom flyter med ner och det blir mycket bredare och det blir ju
framförallt som djupare. Sagt
nästan 5 meter djupt blev det på en gång. Mm.
Och helt plötsligt får man ju tänka på när man ska lägga till och sådär att man går med näsan mot strömmen då för att det är rätt svårt att lägga till om man har strömmen i aktern för då risk att aktern driver ut och sådär. Så men, det blir ett nytt sätt att köra båt igen nu då.
Men då var vi helt uppe på det blå, alltså då satt vi på mål. Vi var så lyckliga för att vi hade kommit igenom, för då insåg vi ju att vi faktiskt skulle komma fram. Vi skulle kunna komma fram till Medelhavet och Port Saint-Louis då.
Så då blir det bubbel?
Ja, då stannade vi i första bästa stad som faktiskt hade brygger, flytbrygger.
Mm. Auxonne.
Ja, Auxonne, ja.
Ja. Och det var bubbel på fördäck och solen sken och livet var gött. Ja, så här satt vi då på fördäck och lugnet började lägga sig och kände att det här kommer gå.
Alltså lyckoruset var där.
Och nu är det ju så att floderna rinner ju från Alperna ut mot haven så att de här floderna nu de rinner ju ner mot Medelhavet. Så det är ju medströms resten av vägen. Högre hastighetsbegränsningar så man kan köra på lite mer och man har hjälp på strömmen då. Så nu var det ju bara en easy ride kvar kändes det som.
Och sen när vi satte på däck så kommer en båt ifrån samma håll som vi kom. Alltså norrifrån.
Mm.
Och så kommer den lite närmare vår brygga och så ser vi, men herregud, det är ju svensk flagga på den i jakten. Det var ju båt nummer 2 va? Som var svensk som vi hade mött. Vi hade mött en båt tidigare, några slussar tidigare som var på väg hem. Men den här båten, den kom in till våran brygga och la sig bakom oss. Och då visade det sig att det var ett medelålders par på den här båten också. Och de var på väg hem och de hade tänkt att gå Canal de Vaux. Men hade blivit stoppade då på grund av att den kanalen var stängd. Så de var väldigt stressade för de hade, jag tror de hade åkt hela vägen ända från Kroatien. Under våren då för att de skulle ta hem sin båt till, undrar om inte de kom från Stockholmstrakten.
Ja, östkusten i alla fall.
Ja, de hade en begränsad tid på sig och det hade tagit lite för lång tid redan och de var stirriga och stressade och nu då så kraschade ju deras plan på grund av att Canal de Vaux var stängd. Så att då hade vi möte, rådslag med dem där på bryggan och visade dem vilken väg vi hade gått och vi pratade lite olika alternativa vägar för de hade en båt som stack ungefär lika mycket som våran båt tror jag.
Ja, för de var på väg och välja en annan väg som vi visste också skulle bli problem för dem så att vi rådde dem att tänka om och ta den här som vi kom då, men då gäller det att de stod på för att det blir ju som sagt bara mer och mer beväxtning i den.
Så det slutade med att vi gav dem våra kartor och, eller ganska mycket av vår dokumentation för de kanske till och med skulle ta Canal de Nord och så ut i Holland och tidvatten och grejer så de fick våran reads och,
ja så fick vi några medelhavs
ja just det, vi bytte lite böcker
gjorde
vi.
Av dem, tror jag.
Ja,
ja och, så var det.
Ja. Så vi, och sen så stack de fort som 17 så jag tror att de låg på den bryggan i en halvtimme eller något bara. Så att det var nog, vi var nog lite räddande änglar där tror jag, men så jag vet inte hur det gick för dem sen, men vi hörde inget mer.
Nej, vi glömde ju ta några uppgifter egentligen hur vi kunde följa dem eller så, eller om de inte hade någon sociala medier.
Jag vet att hon skrev sitt telefonnummer i den ena boken som vi fick av dem och det ligger på, men jag tror inte de hade någon sociala medier. Nej.
Ja, men tiden går fort när man har roligt och vi trodde vi skulle komma till Medelhavet idag. Men vi känner väl att jag tror vi tar den här flodfärden nästa gång nu då.
För, det gör vi.
Och så berätta lite om hur det var att komma fram till Medelhavet så får ni lyssna då igen.
Ja, så får ni ha det så gott så länge.
Ja, sköt om er.
Hej, hej! Hej, hej.
bear troops. You will pay your debt.